Hej och välkommen tillbaka till podden Vi hörs med oss från Bauer Media. Jonny Strömgren heter jag och är försäljningsdirektör på Bauer. I denna podd så träffar jag och Anke Berglund från vår Brand Partnership-avdelning intressanta och spännande branschprofiler som delar med sig av sina kunskaper, spaningar och erfarenheter till er lyssnare. Förhoppningen är att ni lyssnare ska få med någonting nytt, intressant och spännande och som självklart skapar värde för dig som annonsör. För det är precis just det som vi på Bauer Media vill. Att ge människor, lyssnare och kunder möjligheten att upptäcka ljudets kraft. Då vi är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning med innehåll som når fram. I dagens avsnitt av Vi hörs får ni träffa ingen mindre än Samuel Skvarski, PR-direktör och creative leadership på reklambyrån KID. Så jag säger helt enkelt ljudet av Samuel Skvarski. Hej Samuel!
Tjena, tjena!
Välkommen! Kul att du är här.
Jätteroligt att få vara här.
Idag är du PR-chef och del av Creative Leadership-teamet på Sveriges största oberoende byrå KID. Där du arbetar med idéer, koncept, kampanjer och PR-strategier. Som både driver engagemang och som ger förtjänad uppmärksamhet såklart. Jag tänkte bara för de lyssnare som inte känner till dig. Skulle inte du bara kort kunna berätta lite vem du är och din bakgrund?
Mm. Ja, men... Du sammanfattade ganska bra där tror jag i början, till att börja med.
Ja.
Så. Men jag är ju något som ganska annorlunda kanske i den här branschen. Jag är en PR-person som har gjort en liten resa sidledes över liksom marknadsföringsdisciplinerna. Så att jag har gått från att jobba som pressansvarig på Microsoft i början av min karriär till att flytta mig stegvis mot en liksom bredare marknadsföringspalett. Så jag har varit på en byrå som heter Volontär som var väldigt unik på sin tid. När vi jobbade väldigt så fokuserat på att det skulle vara någonting som folk vill ta del av frivilligt. Så där fanns det ju en sån historia av det som PR-världen bryr sig mycket om, men som har blivit allt mer aktuellt i reklamens värld. Och sen har jag rört mig liksom åt det hållet ännu mer. Då. Så jag har varit på en byrå som heter Volt i 4 år ungefär. Jag har jobbat med liksom en hel del radio även där till och från, men också den liksom reklamfilm, printannonser, strategier för sociala medier, PR-aktiveringar av olika slag. Och så för ett halvår sedan då så slogs vi ihop med en designbyrå som heter Familjen och startade en ny byrå som vi har döpt till KID. Så där är väl ungefär personen i branschen. Liksom, så. Vi ska inte gå in på det privata för mycket.
Nej, men du har ju varit med mycket.
Det är... Ja, men det har varit 10 år ungefär. Så ja. Det är ändå ganska mycket på den korta tiden.
Spännande.
Och med det sagt så skulle det vara väldigt intressant att, liksom, om du kunde dela med dig av det mest minnesvärda som, och betydelsefulla som har hänt dig under din karriär hittills, om du får reflektera lite grann.
Ja, men jag har varit med om, jag tror det har varit ganska lyxigt. Jag har jobbat mycket med insamlingsorganisationer, alltså från BRIS till Plan International, UNICEF, det har varit Svenska kyrkan. De har ju ett ben som heter ACT som samlar in pengar så där. Det är ju ganska lyxigt liksom, att få jobba med det, för man känner verkligen att man gör en skillnad, någonting gott i världen. Och det är också därifrån som jag har många liksom, goda minnen. Jag var med Plan International i Malawi och liksom fångade upp vittnesmål kan man säga från unga tjejer som har liksom haft en tuff uppväxt. Det var, lämnade ju liksom minnen för livet att få göra det. Det var ju precis innan jag skulle få barn själv, så det där drabbar ju en ganska hårt. Det är något som jag tagit med mig. Sen har jag ju haft liksom ynnesten kan man väl säga att få jobba med H&M Foundation som är Persson-familjens stiftelse. Och de jobbar mycket med innovation inom modeindustrin och att sporra den. De har en tävling som heter Global Change Award som jag jobbade tillsammans med deras kommunikationschef med kommunikationen kring. Och det var ju liksom ett pressarbete som innefattade 15 liksom länder runt om i världen. Alla journalister därifrån skulle resa hit. Det var en stor gala i stadshuset och otroligt spännande idéer som skulle liksom premieras. Det är lite som ett så här modevärldens Nobelpris kan man säga. Det är 2 stycken minnen från de här 10 åren som jag tycker är så extra starkt att få jobba med det där. Ja, otroligt intressant också. Visar att den här liksom, branschen, marknadsföring kan verkligen ta en till olika platser. Liksom från en by långt ut på landsbygden på gränsen till liksom, Mozambique i Malawi, ett av världens fattigaste länder, till liksom en middag med liksom kinesiska influencers på liksom en lyxkrog i Stockholm för att de sitter i juryn för ett modepris. Så att liksom hela den paletten, det är få branscher där man kan få den möjligheten, tror jag. Möjligtvis tv, när man reser runt och sådär, gör grejer, men det är ju väldigt roligt, det är det som gör det spännande, det är så omväxlande och så olika.
Förstår det.
Vilket häftigt uppdrag.
Ja, verkligen. Ja. Ja, men båda de här häftiga på sitt sätt.
Ja. Jag tänker, upplever du att branschen har förändrats de här sista åren? Alltså, jag tänker både i form av investeringar, utbud, alltså möjligheten att kunna påverka konkurrens, framförallt hur företagen bygger upp sina varumärken och utbudsannonsering.
Ja, men det tror jag absolut att den har på sätt och vis. Det har ju tillkommit många nya liksom, affärsmodeller, inte minst. Alltså, man tänker på direct to consumer. Man liksom försöker kapa mellanleden och tjäna pengar på det sättet. Det har ju funkat för några, inte för alla. Men de här bolagen har ju skapat, liksom, eller visat på olika sätt att man kan växa som varumärke på andra sätt. Och det har ju många, tror jag, så här, blickat mot och försökt ta efter. Sen så kanske inte det funkar för alla. Så det har varit som en liten pendel däremellan, tror jag, med att man testar det här nya, fragmenterade landskapet med mycket liksom, annonsering i digitala kanaler, till att man nu kanske då börjar titta tillbaka lite så här, vad är det som funkar egentligen? Har vi för många kanaler idag? Ska vi liksom banta ner till några stycken, kanske 3-4 och satsa lite hårdare? Och där tror jag till exempel att radioreklamen kan ha en liten comeback. Och ljud i stort är ju väldigt stort just nu, men liksom just om man tittar på så här, marknadsföringsmixen, att liksom få bort många av de här liksom strökanalerna man har liksom svårt att fylla dem med innehåll, man hinner inte riktigt med att bygga ett community i dem och sen gå lite tajtare, tror jag. Det är någon, en utveckling vi kommer att se framöver.
Intressant spaning. Vi hade faktiskt ett poddavsnitt här för någon vecka sedan och vi pratade just det här om att snittannonsörer kanske idag kan vara uppe på 16-17 olika kanaler. Men också att det är ju väldigt mycket som ligger bakom det, som både tar tid och resurser och istället kanske få möjligheten att banta ner och istället satsa på några färre.
Verkligen, och det ställer ju krav på organisationen också. Man har 16 kanaler att hantera och ha koll på. Jag tror att, jag menar, de flesta som jobbar i den här branschen har väl saker som de måste göra också utöver jobbet det. Och liksom balansera där. 16 grejer att hålla i huvudet, det är svårt.
Ja, och sen allt material och så som ska produceras liksom till det och kostnader till det, istället för att liksom, som du säger, att dra ner och satsa större, borde ju bli mer effektivare på fler sätt än ett.
Ja, verkligen. Där kommer väl AI-utvecklingen liksom hjälpa till med produktionen av vissa delar, tror jag. Men med det sagt så kommer man ju fortfarande behöva hitta sitt fokus och så. Om, låt säga, 10 av de här 16 kanalerna kan automatiseras på något sätt, så kan man ju lägga mer kraft på de 6 som återstår. Det tror jag kan vara väldigt spännande att se. Vad kan vi göra då? Vilka är våra liksom viktigaste kanaler? Vad gör vi i dem? Och skiljer det sig åt mot liksom det vi fyller de andra kanalerna med?
Ja, superintressant. Och viktigt, såklart. Jag tänkte, du var lite inne på det då, du pratade om det mest minnesvärda liksom från din erfarenhet i branschen, men det skulle vara intressant att höra om du liksom har jobbat med någon specifik kund som du är extra stolt över.
Det är svårt att säga liksom en specifik, då måste jag ju liksom trampa ganska många andra på tårna. Men det är liksom var kund har sin tid, kan man väl säga. Så att under de här åren har det ju varit några olika. Jag är ju fortfarande liksom ett stort fan av liksom Office-paketet, så jag är lite så biased från min första tid där på Microsoft. Nu gick vi precis över till Google Cloud när vi skapade den nya liksom byrån, och stora protester från min sida. Så det är liksom, det var ju väldigt kul att börja i den världen, liksom tech-världen. Det är inte liksom något som kommer naturligt för mig att hålla på med tekniska spesar och serveruppdateringar och sådana där liksom grejer som ändå var big news i den världen. Men H&M Foundation, som jag nämnde tidigare, BRIS, som jag jobbat länge med, väldigt roligt. Försvarsmakten och Skellefteå Kraft har ju såklart varit väldigt roliga resor att göra kommunikativt och vara med på ett hörn, och så ibland lite mer involverad.
Jag tänkte på det gällande du sa med Skellefteå Kraft. För att Radiospotkuppen då, det är ju ett gemensamt initiativ från Bauer Media, Viaplay Radio och sen så produktionsbolaget Flickorna Larsson. Och det startade vi förra året med syfte att liksom belöna och hylla kreativiteten som man faktiskt kan åstadkomma med en radiospot. Och där var ju ni med och tävlade förra året tillsammans med er kund Skellefteå Kraft. Och ni gick från åttondelsfinal ända fram till finalen då med er spot The Carbon Negative Ad. Och där ni till sist då gick vinnande i finalen. Alltså ni vann ju den. Mm. Så det är stort varmt grattis igen. Och hur kändes det för er?
Ja, men det kändes ju otroligt roligt. Vi hade nog inte vågat hoppas på att det skulle gå så bra faktiskt.
Uh-huh.
Ja.
Mm-hmm.
Nej, men jag tror självtvivel är såklart alltid en stor del av alla kreativa processer. Men vi visste ju också att line-upen i den här tävlingen var ju rätt stark. Liksom. Mm. Det var ju många av de bästa byråerna som ställde upp, men också med väldigt duktiga kreatörer. Intressanta varumärken som kunde göra saker på väldigt olika sätt. Det var ju en bred mix också där. Liksom. Mm. Ganska traditionella varumärken som syns i radio, men också lite insamlingsorganisation. Försvarsakten var där. Även Arboga var ju med. Det var ju liksom en spot som vi mötte i första heatet så att säga. Och där tänkte jag sen, shit, nu åker vi ut. För den var väldigt rolig tyckte jag.
Mm.
Kul. Hur säker var att ni skulle vinna? Eller var det säkert?
Ja, men vi var väl 100% osäkra.
Ja.
Men ju längre i tävlingen, sen så i finalen, vad var känslan då?
Ja, men när man hade hört alla radiospottar, då kände vi att våran sticker ut. Den är någonting annat än resten. Det fanns ju några andra som också stack ut. Det var ju någon som var gjort på någon form av utomjordingsspråk, liksom, till exempel. Och sådär. Möjligtvis så kände vi att den där är nog lite för svår för lyssnaren att fatta.
Mm.
Även om det var syftet med den. Den skulle ju bara prata till några som kunde det här språket.
Mm.
Någonstans där började vi känna att det här kan ju kanske gå. Liksom. Men då slår man ju ifrån sig den känslan. Mm. Tänker, det här får vi inte tänka för då kommer det gå åt helvete. Liksom.
Men jag tänkte, för de lyssnare som inte har hört den här spotten, kan du förklara den?
Ja, men det kan jag. Sen så tror jag att de allra flesta lyssnare har nog hört den. Den gick ju i alla era kanaler och även i Viaplays kanaler. Så den hade ju en väldigt bred täckning så att säga. Och gick ju flera gånger så att jag tror många har hört den. Men för den som inte har det så kan man väl liksom inbilla sig att det är en radiospot så som du tänker dig den. Men att det är någonting som skaver med den här för att personen som pratar låter inte som vi pratar nu utan den personen pratar på inandning. Så den säger liksom så här. Så det blir ju väldigt konstig intro liksom som drar med en i det här och så är det liksom ett kraftigt utandningsljud hela tiden så man hör att det här är någon som andas ut i någon typ av mackapär liksom som fångar upp det här. Och så det är liksom premissen för hela podden att där personen som, eller för reklamspotten, personen läser på inandning och andas ut kraftigt i någonting. Sen är det då en berättelse om att det här är världens första koldioxidnegativa radioreklam och att det är därför som den här personen pratar på inandning och sen så förklarar den här voice-overn då genom spotten att där, om du skulle välja Skellefteå Krafts energi liksom erbjudande så skulle inte jag behöva göra det här. Så man tar liksom lyssnaren lite gisslan.
Mm.
Så det blir liksom en kamp för den här voiceovern att få ut budskapet som rycker med en hela vägen och det känns tror jag i kroppen ganska ansträngt och jobbigt på sätt och vis. Så det är det som gör att den är lite annorlunda.
Mm.
Ja, men det är riktigt, riktigt bra. Jag tänker att den här spotten gick ju som sagt hela vägen till vinst och dessutom så fick den också i samband med det avgiften betald till guldäggets kategori audio så den också vann mot en väldigt hård konkurrens, det är ju bara att gratulera. Med tanke på alla framgångar som ändå du har varit med om och så, det är ju så, finns det någonting som du skulle kunna dela som ett bra tips för att skapa en vinnande radiospot?
Absolut, jag tror att det är...
Inte för mycket hemligheter då kanske, men...
Ja, men jag tror inte, det finns inte så mycket hemligheter egentligen. Det är som, det gäller egentligen för all kommunikation som du gör. Det är ju att våga tänka annorlunda. Våga bryta lite mot normer. Titta, vad gör alla andra? Hur låter allt annat? Kan vi göra på något annat sätt som känns rätt för vårat varumärke?
Mm.
Och att våga ta det hela vägen och se så här... försöka att inte backa för tidigt. För liksom genom processen sen när man har en idé godkänd så kommer det ju hela tiden dyka upp små liksom utmaningar och hinder och folk som ifrågasätter och så. Det liksom hör processen till. Men att i det våga stå på sig och lita på magkänslan i det här, det tror jag är viktigt. Så för om du tycker att det är roligt så kommer det finnas andra som tycker det också. Och så, kommunikation är ju bra när folk tycker olika om den. Alla kan inte gilla liksom allt. Då kommer du inte engagera, då blir det mellanmjölk.
Ja, bra.
Bara nyfiken testimat på liksom från första brainstorming-mötet på hur man ska ta ut det fram till den färdiga produktionen. Hur lång tid pratar vi om där ungefär?
Alltså själva produktionen, för att vi så här fick reda på att den här tävlingen finns, vi kan ställa upp, vi måste ta kontakt med våran kund och få sign up på det här. Då gick det ju väldigt fort. Alltså radio är ju relativt snabbt att producera. Jag tror vi hade ett möte där radiosportskuppen presenterades på måndagen. På onsdagen presenterade vi det till kund. På torsdagen började vi leta efter liksom teknisk lösning för det här. På fredagen hade vi låst ner en dykare då som hade den här rebreather-apparaten som fångar upp koldioxiden i utandningsluften. Och på måndagen därefter så spelade vi in. Men själva idén hade vi haft liggande liksom i en byrålåda på byrån ganska länge och liksom funderat på så här, kommer den passa för Skellefteå Kraft, den här liksom tanken att göra på det här sättet. Och vi tänkte att det skulle vara för dem väldigt länge. Men det liksom matchade inte kanske så här budskapen som vi hade i marknadsplanen för vad vi skulle prata om just då. Men det här liksom tillfället gav så kände vi så att men här har vi en idé som har överlevt ganska lång tid liksom i malpåse som vi fortfarande känner starkt för och som vi tror skulle sticka ut i den här liksom kategorin då som är radio. Så att jag tror att en idé kan ju komma upp liksom på en sekund väldigt snabbt. Det kan också vara något som du har väldigt länge och liksom funderar över och bara väntar in rätt läge. Så att båda går bra, men just i det här mediet då, och radio så gick det ju väldigt bra att producera den relativt fort.
Ja, och man kan ju verkligen säga att det var rätt läge nu liksom, med tanke på de här vinsterna. Då. Och vad har vinsterna och haft för betydelse för Skellefteå Kraft och även ljudmediet i sig?
Ja, jag kan inte gå in på exakta siffror, liksom, men det som var tacksamt var ju att när den här gick så hade vi inte så jättemycket annan kommunikation igång, så kunde vi ändå härleda ganska bra resultat liksom, från de här medieplaceringarna. Vi kunde se, i och med att man mäter kontinuerligt och månad efter månad hur ser folk på vårt varumärke och så vidare, så kunde vi se att det skedde en rörelse uppåt på de här metricsen efter att kampanjen hade gått. Och det är ju jätteroligt att se. Och sen så har det ju såklart bidragit till en liksom, ska man säga, en stolthet internt och en känsla av att så här, men vi tog rätt beslut, det var rätt att lita på magkänslan här. Och det tror jag kommer stärka Skellefteå Kraft och teamen framåt i att våga testa lite nya grepp och prova saker som man inte gjort förut. Nu har ju de varit väldigt liksom öppensinnigare även tidigare, men att få ett kvitto på att det kan fungera, att det är rätt väg att gå, det tror jag är väldigt viktigt.
Om man tittar på den kommersiella marknaden av ljud, där vi såklart på Baromedia, vi jobbar ju hårt för att bevisa liksom både effekten och värdet för kunder att investera i ljud. Och vi kan ju ibland, eller åtminstone för vissa kunder, uppleva att vi inte riktigt blir kanske förstahandsval som ett primärt medie. Fast det är ganska stora varumärken. Känner du igen dig i det här, eller är det någonting som, ja, lite utifrån din bakgrund och roll?
Ja, men jag tror att det kan vara så att man inte tänker på radio först. Att det finns väl liksom ett litet PR-problem kanske för radion på det sättet. Men samtidigt så ser vi ju liksom ljud i sig blir ju väldigt, så här, det har ju blivit väldigt intressant. Så att jag tror att man behöver titta på liksom vad radions roll är och att vara ganska högljudd kring det och se till att man får ut det budskapet. Liksom, dels effektkedjan, hur bra funkar radio liksom fortfarande? Att det finns ju en del liksom förutfattade meningar, tror jag. Där tror jag ni som bransch kan vara bättre på att försöka komma ut och berätta om resultaten och att kanske också göra det på lite mer oväntade sätt. Om man tittar på Spotify till exempel, så har ju de en ljudaffär också ju. Och en plattform för marknadsföring. Den har de ju marknadsfört väldigt aggressivt och på väldigt många nya och spännande sätt. Där tror jag att liksom, radio kanske har varit lite fat and happy i perioder och inte gjort de här investeringarna att komma ut med ert eget budskap. Ni når ju ut med era program, men inte med er liksom, reklamaffär så att säga, i tillräcklig utsträckning tror jag.
Nej, intressant, intressant insikt. Jag känner, ja, det är bra. Det...
Ja, men det är ju så. Alltså det, vi har ju blivit, det måste jag säga, vi har ju blivit bättre de senaste åren. Men vi har ju lång väg kvar och det i sig kan ju ibland kännas lite frustrerande då vi känner oss bortvalda i vissa fall. Det är ju någonting som vi har på agendan att ändra, såklart. Men kan du ju ge någon mer explicit tips på att komma ut mer?
Ja, men jag tror att radiospotkuppen är ju ett bra första liksom steg och sådär. Sen tänker jag, om man tittar utomlands, så har det ju gjorts, jag tror de heter Sirius FM eller något sånt där, i USA har gjort en stor liksom rebranding för att liksom också se till att så här, uttrycket runt våra program och runt allting som liksom möter marknadsförare, att det känns också lite mer som en produkt av vår tid, att liksom radion kommer med i framtiden liksom, eller i det samhälle som vi är i nu. Många av de här programmen är ju liksom starka legacy brands liksom, men de kanske behöver en liten liksom skjuts av någonting nytt i sig för att känna att det här är ju verkligen någonting annat. Och jag tänker bara här ut liksom fritt från huvudet att lyssnande på radio på andra plattformar liksom öppnar nya möjligheter för er att liksom skapa nya relationer till lyssnarna, de som inte sitter liksom hemma eller i bilen utan faktiskt här på väg någonstans.
Just det.
Och det finns ju många emotionella värden i det som jag tror man skulle ha nytta av att utforska. Så kan vi ha en ny berättelse runt radion och vad är den utan att tappa det den har varit?
Jag tänker också på det här att så nu vinner lite grann på att vi kan få en större hävstång och bara berätta vårt erbjudande. Men vi har ju en ganska stark relation idag med köparsidan, framförallt med byråer och slutkunder. Vi har ju inte lyckats ha samma relation med reklambyråerna, fast vi har ju några såklart. Är det någonting som du också delar, eller hur ska vi på något sätt kunna komma djupare in på det och liksom ändå, så att ni också ser att det finns ett värde för er att träffa oss som en ljudmedieaktör?
Ja, men jag håller nog med om den bilden, och den är säkert logisk utifrån att så här, vart sitter besluten om en reklaminvestering? Ja, men det är antingen hos kunden direkt eller ofta via mediebyrån. Det jag tror man kan göra är ju att lyfta fram liksom, vad finns det för möjligheter i radion att göra saker och vad kan det ge för effekter, och prata med byråerna om det så att man ser värdet i att, om man säger att du har en presentation, du ska börja liksom skissa på idéer, då är det några saker man kommer exemplifiera med, men kan man se till att radion är med där som ett av exemplen oftare. Och för att göra det så tror jag man behöver inspirera fler kreatörer att vilja liksom utforska radio som ett medium, liksom att det här kan du skapa väldigt spännande, intressanta grejer. Det hoppas jag att vi har visat med våran spot här nu då. Att vi kan tänka på det mer, och det tror jag att jag liksom tycker mig att se hos oss internt i alla fall, att man tänker mycket mer radio i den här mixen redan nu. Men det finns ju väldigt många byråer där ute såklart. Jag tror att för väldigt många är ju liksom sociala medier top of mind, och nu börjar kanske poddar komma som någonting som man tänker på, så dörren står ju på glänt för ljudet igen.
Vi ska bara hitta in där, Anki. Då ska vi öppna upp den mer. Vi var inne på det lite grann i början, Samuel, när vi berättade om vem du var, att vi skulle prata om ljudet av Samuel. Hur viktigt anser du att ett företag investerar i en ljudidentitet?
Jag tror att fler borde överväga att göra det. Jag tror att det kan vara väldigt effektivt om man tänker på liksom, top of mind för mig ligger Jula. De har ju gjort den här Nothing's Gonna Stop Us Now och låten, jag kommer inte ihåg vilken artist det är som har gjort den. Men de spelar ju in den på nya sätt hela tiden till varje radio, liksom, till varje kampanj. Den ligger där som en slags känd då förvisso, men liksom ljudidentitet som de förknippar sig med, som kapslar in deras budskap på ett väldigt bra sätt. Så ur det perspektivet så tror jag att det kan verkligen skapa liksom igenkänning och minnesstrukturer som är viktiga för att bygga ett starkt varumärke. Så att, att överväga det, det tror jag absolut. Sen att landa i vad det ljudet ska vara exakt, det är nog en process som kräver lite tid. Och som kanske inte är rätt för alla.
Mm. För du har ju arbetat med flera starka varumärken genom åren. Till exempel Fjällräven, NSF, Hennes Maris, Blocket, Lider, Olive, Försvarsmakten. Det går ju att räkna upp en hel del. Men det är starka varumärken som de allra flesta känner till, även utanför Sverige.
Mm.
Men det vore ju intressant att veta din take på varför man ännu inte har satsat på en ljudlogotyp och ljudidentitet då för dem.
Just det. Men jag ska lägga till det. Just för Blocket så har vi faktiskt gjort det på senare år. Lagt en ljudidentitet för dem som är ganska liksom peppig och glad och framåt. Och den innehåller liksom lite olika instrument och sådär. Som vi använder nu då ofta i slutet på spottar. Men liksom får landa tillsammans med varumärket i slutet. Så där har man ju börjat med det. Och det sett just det behovet.
Mm.
Och jag tror att det är helt rätt för Blocket som varumärket. Ha någonting sånt här. Sen så tror jag att det kanske inte alltid är rätt för alla de här andra. Mm. Alltså just som rör sig i liksom ganska svåra ämnen. Som BRIS till exempel. Hur skulle det kännas om de liksom, vad ska det vara för ljudlogotyp? För ibland har de ett hoppfullt budskap, ibland är det ju väldigt allvarliga saker de ska prata om. Våra kampanjer kan också ha olika typer av liksom emotionella strängar på sin lyra. Att då ha en ljudlogotyp som ska samla liksom vad de gör, det tror jag är en svår process. Det kan man absolut fundera över vad det skulle kunna vara, och det skulle vara intressant tror jag.
Mm.
Men jag vet inte om det nödvändigtvis behövs just i den kategorin. Jag har jobbat med många sådana där.
Mm.
Det kan vara lite komplext. Samma sak med Försvarsmakten till exempel. Det skulle nog vara en väldigt stark diskussion i samhället liksom, om de skulle välja en liksom, ljudmässig ljudidentitet som säger så att det här är vi. Tror jag. Så det kan ju vara lite snårigt där, men är man ett konsumentvarumärke som står för någonting som är ganska konstant, då tror jag att det kan funka väldigt bra. Och det ser man ju lite exempel på också. Eller om man är väldigt tydlig liksom i att man har ett enda syfte som varumärke, och det är ju väldigt bra att ha det. Då kanske man ska titta tydligare på det och hålla den liksom, kursen.
Men tänk på det, vi har ju, om man tänker vi ljudbolag, framförallt Bauer Media och så vidare, vi har ju ibland kanske upplevt att en av anledningarna att inte investera så mycket ljud är att flera varumärken kanske har lagt de stora pengarna framförallt på rörlig bild eller produktioner, tv, och att det kan vara rätt att ljud glöms bort. Och det är ju inte heller ovanligt att höra om att det inte finns någon budget kvar för att till en ljudproduktion då rörbilden då har tagit den stora delen. Är det någonting som du upplever kan stämma, eller har du någon insikt putt på det?
Jag tror att så, när man jobbar med film så är ljudet väldigt, väldigt viktigt. Så att det är något som man har med sig i den processen, liksom hela ljudläggningen, vad är det för eventuella låtar med här, hur låter VO:n, om det är det, hur låter liksom rumsmiljön här. Så där tänker man ju på det. Sen kanske man inte tänker ljud först när man hittar den liksom idén till hur vi ska berätta det här i rörligt. Men jag tror inte att det är där som utmaningen ligger, utan jag tror att utmaningen ligger i det här fragmenterade medielandskapen med de här väldigt många kanaler. Och där någonstans så blir det liksom lättare att välja bort ljud. Man har mediebyråer som säger att så här, folk lyssnar inte med ljud på de här annonserna. Då upplevs det kanske som mindre viktigt, och jag tror att skalar man ner antal kanaler som man syns i, då kan man satsa mer på ljudet. Satsa på en bredd av ljud, alltså både radio och poddar och ljudidentitet och möjligtvis. Och få kraft att göra det för att man har valt bort någonting annat. Så det tror jag man ska göra.
För jag tänkte på det du sa lite innan också gällande reklamfilmer, och då man kollar på tv och sen så kommer det reklam och så går man ut och så sen så hör man det som kommuniceras, men man kommunicerar inte vilket varumärke det är som står bakom, men det visar sig i bild om man sitter där, och att det är såna här små enkla saker som missas, att liksom bara tänka på ljudet, inte bara själva produktionen men också säga vilket varumärke är. Är det liksom, vad är din uppfattning om det? Är det någonting du känner igen?
Ja, det är ju någonting som diskuteras ofta. Det man ofta landar i så här, när man gör rörligt så vill man ju förmedla någonting, en känsla och hålla i den liksom gärna så länge som möjligt. Där kan ju möjligtvis vara så att om man liksom också trycker på så här, du har loggan i bild men också säger det, att det blir lite för mycket liksom. Att du liksom bryter magin i det där sista viktiga ögonblicket också, om du liksom placerar det där. Men det beror på idén liksom. Jag tycker att som ICA Hjärtat till exempel, alltså det här apotekskedjan håller på med nu med någon slags talkshow i tv. Det tror jag skulle kunna göra sig ganska, ganska väl i radio också. Då kan man ju få med det på ett naturligt sätt. Men om du bygger liksom en sån här mastodont anthem-film på något som liksom ska landa i någon slags gåshud, att där liksom trycka till med att också säga att varumärket, det bryter förtrollningen lite grann. Så att jag tror att man måste våga lita lite på magkänslan där och inte bara liksom gå efter något recept. Så passar det med varumärket där i slutet, om det här liksom rörliga är skrivet på ett sånt sätt, så kör på. Annars så ska man ju liksom känna på det. Och då kan ju ljudidentitet istället då kanske vara någonting som funkar, för att det är liksom inte lika så in your face. Kan knyta ihop säcken ändå då. Som vi har gjort då med Blocket till exempel. Behöver man inte säga Blocket i slutet. Annat ska ha sagt Blocket redan.
För det är liksom, det är någonting jag reagerar på, att man med enkla medel i varje fall kommunicerar avsändaren ifall jag inte råkar befinna mig framför tvn och kan se. Utan då, och att det fattas. Och sen så springer jag tillbaka, vad var det där? Och så bara, då är du borta.
Så kan det ju absolut vara, men det är ju så med all marknadsföring, det finns alltid ett spill. Och någonstans måste man ju vakta liksom, på bekostnad av vad. Liksom, för att om man skulle trycka dit den där liksom, högljudda logotypen i slutet, liksom, uppläsning av varumärken, så kanske man avskräcker de som faktiskt har suttit framför tvn också och tycker så här, de lämnas med en annan känsla än den man ville. Så det är en avvägning alltid, hela tiden.
Tack för att du berättar. Intressant att höra.
Ja, men verkligen. Du har varit inne lite grann på det, kanske lite innan här. Men vi upplever liksom att idag konsumeras det jättemycket ljud. Stor del av all mediekonsumtion är ljud. Men fortfarande är annonsinvesteringarna till radio och podcast är fortfarande väldigt liten i förhållande till det. Då. Även fast radio och podd har haft en stark tillväxt här i år jämfört med andra medier. Men vad skulle ditt tips vara på att vi skulle kunna tänka på för att liksom få det här gapet att bli lite mindre och ta en ännu större andel, givet att det ändå konsumeras pass mycket som det gör?
Jag tror att man dels den här effektkedjan liksom var tydlig med, så här, kan jag härleda resultaten till mina radioinvesteringar? Prata om hur den ser ut och hitta liksom, finns det evidens för den? Liksom stärka upp strateger och liksom medieköpare eller annonsörer, liksom kunder då, i den här, liksom, att kunna argumentera för varför jag gör den här investeringen internt, tror jag är viktigt liksom, också mot en vd kanske, eller mot en styrelsegrupp. Varför ska vi lägga den här stora summan pengar på det här som vissa då kanske har en uppfattning om är liksom, lite old news. Att stärka det narrativet tror jag skulle vara väldigt viktigt, och då behöver man ju ha tydliga liksom, siffror på det. Sen så tror jag ju, som jag var inne på tidigare också, paketeringen av hur det här liksom, känns som kanal, att det också känns rätt i tiden. För att väldigt många är ju vana vid radio. Liksom, vi har en bild av det, vi har kanske en nostalgisk bild av det också, som kan ju vara en liten utmaning, för då tänker man att det är någonting från förr. Liksom. Så att peka på så här, vad är det som är nytt och spännande och intressant, eller vad är det som är universellt och liksom, fortfarande rätt i dessa liksom, oroliga tider. Liksom, hitta en roll för radion.
En plats.
Tydliggöranden. Tror jag. Framförallt som investering också. Då. Så här, det här är en klok investering. Jag menar, så länge som folk inte hittar till radion, så är det också en ganska kostnadseffektiv investering jämfört med många andra köp man kan göra. Så att det är där någonstans.
Bra tips. Tack.
Du var lite inne på det tidigare gällande den snabba utvecklingen som sker, och bland annat genom AI och vad ser du som är nästa steg för er som arbetar inom reklambyråvärlden att ta hjälp av med AI?
Ja, men vi utforskar ju AI såklart och tittar på mycket så här, vad gör andra, vad händer i olika fält, vad kan man använda det till. Mm. Samtidigt då så tittar vi också på hur kan vi göra det ännu mer mänskligt, liksom, hur kan vi bli ännu mer människa i allt det här. Mm. Jag tror att det finns en stor roll fortfarande att spela för människor att kreera. Det har gått runt ett sånt litet meme, tror jag, på nätet här senaste veckorna. Det är någon som skriver liksom, varför ska AI hålla på med att skriva och göra låtar och göra fina bilder? Kan det inte hjälpa mig med diskmaskinen istället? Mm. Ungefär, liksom. Mm. Så att jag kan göra mer skrivande, mer bilder och mindre liksom, plocka in och ur den. Det tycker jag finns en liksom, poäng i det. Man skulle gärna se att AI, hur vi använder att det liksom hjälper oss att kunna få jobba ännu mer med det som är roligt. Mm. Men de liksom use case som jag ser störst potential i, det är ju möjlighet att liksom skala och anpassa det man tar fram. Så att om man har tagit fram någonting men behöver det på, låt säga att man kanske vill göra en radiokampanj som är liksom dialektalt anpassad för varje region i Sverige. Så att du liksom pratar på den dialekten som är där då, till exempel, då ska man ju kunna så småningom, tror jag, använda AI för att göra det och liksom effektivisera den produktionen. Eller att kunna göra, koppla ihop liksom AI-lösningar med medieköpen så att de är ännu mer kontextuella, till exempel. Att så här, nu har det pratats i den liksom strömmade radion i programmen om någonting, då köper vi, liksom, hitta sådana där lösningar. Jag vet inte hur digitala och liksom snabba de köpen är idag, men att kunna göra det hade ju varit väldigt intressant, tror jag. Liksom, nu har det pratats om att det är åskväder här, då annonserar vi med det här budskapet. Nu har de pratat om någonting väldigt roligt.
Lite mer dynamiskt.
Ja, exakt. Ja. Någon form av dynamik där. Att använda AI för att kunna snabbt på det, alltså identifiera det här ämnet, det är då vi kommunicerar. Nu har de i radio pratat om punka, vad bra, då pratar vi om bilar. Något åt det hållet tror jag skulle vara väldigt spännande att titta på.
Vi har ju utforskat det lite, det har ju såklart blivit inte en helt AI-lösning, men jag tror att det där är ju en för framtidens en möjlighet att kunna göra ännu mer liksom direkt med vad vi kommunicerar mot.
Ja, men kontextuellt. Ja. Man vet ju redan nu, alltså, den traditionella lyssnaren som man till då hemma någonstans eller i bilen, den kontexten har man ju kunnat leka med ganska länge. Men att liksom koppla det ännu tydligare till vad det är det pratas om i nära anslutning till den här spotten. Och att hitta sätt att göra det där på, där tror jag att AI kan ha en stor roll i det. Sen kommer människan en roll i att identifiera sig, vad är det vi tycker då när det är roligt i radio kontra något annat.
Ja, men på tal så här lite om framtiden, är det någonting som du ser fram om att titta lite längre fram som skulle kunna vara intressant utifrån annonsmarknaden och kanske lite mer specifikt vid ljud, hur den ska kunna utvecklas? AI, det kommer ju bli en del såklart, men är det någonting annat du upplever, tror att det här är ett område som eventuellt ni bör titta närmare på?
Men om man tänker på reklam, liksom marknadsföring eller så, marknadsföring generellt, så har ju budskapen blivit liksom snabbare och snabbare, kortare och kortare och mer fragmenterade. Den andra liksom trenden i ljud är ju saker liksom har blivit längre och längre. Det finns ju poddar idag som är så här 4 timmar långa, till exempel. Så jag tror att när de här två världarna börjar mötas igen, så kanske man kommer se lite mer längre spottar där man faktiskt har utrymme att berätta en bra och medryckande historia över längre tid. Det skulle jag tycka var väldigt spännande, för att radiosegmenten, liksom reklamsegmenten i radio idag kan ju vara ganska fragmenterade. Det är många som ska in där och säga någonting kort. Men att också ta sig tiden och göra det väldigt bra och liksom berätta någonting som är roligt och medryckande och ta med en på en liten resa där i den radiostunden, det skulle vara väldigt intressant, tror jag. Och då från er, liksom från branschens sätt, att också så här premiera de här längre köpen då, de här längre lyssnarupplevelserna med varumärket, vore intressant att se vad man kan göra av det.
Ja, definitivt.
Jag tror det är absolut en sån grej som...
Jag tänkte på det utifrån din gedigna byrå-, kund- och branscherfarenhet. Är det någonting som du känner att du skulle vilja lägga till utifrån det som vi har pratat om idag?
Jag skulle säga att våga ge din byrå eller annan liksom kreativ partner en radiobrief. Alltså att spana av det till så här, vi vill synas och höras i, ja, inte synas då, men höras i radio. Och låt dem jobba på det. och identifiera så här, hur gör vi det då? Och inte liksom försöka skriva en brief som är så här one size fits all, liksom hur ska vi agera överallt hela tiden, utan hitta ett sätt, så här, det här är vårt koncept, hur är det i radio? Och ge dem den briefen och jobba på den, så kan man nog hitta någonting riktigt spännande som man kan hålla i sen över tid. Så att det är liksom specifikt och nischat, då tror jag att man skulle få ännu mer liksom bang for the buck, men också liksom få lite mer brain power på just den utmaningen.
Mm.
För ska din byrå sitta då med 16 kanaler och liksom idéer på hur man utvecklar det, så kommer det ju ägnas mindre tid åt de olika. Men så här, kapa mängden kanaler, satsa större på dem ni väljer och ge dem då en specifik uppgift att lösa, så tror jag att det kommer vara väldigt spännande. Det är en brief som jag skulle vilja ha.
Bra.
Ja, bra. Ja. Vad lyssnar du på själv då när du får tid över? Är det radio eller podcast eller både och?
Det är mycket podcast. Mm. Sent på kvällarna för min del, jag har barn och sådär. Så när de somnar så lyssnar jag mycket på det. Jag är ett stort fan av Petri ID framförallt. Mm. För det är liksom historiska och nutida samtidspersonligheter. Väldigt väl producerat av Wendela Lundberg och Sally Henriksson där då. Som gör det programmet. Jag tycker det är väldigt så bra sätt att liksom paketera en god story. Så där finns det mycket inspiration att ta om man ska ha någonting. Även kortare att titta på hur man liksom jobbar med ljudläggningen, hur man jobbar med dramaturgin och vad man väljer att lyfta fram också framförallt. Så det lyssnar jag ganska mycket på. Sen är det ju de här kortare liksom nyhetssegmenten och jag lyssnar också en del på sådana här branschpoddar som är eran då. Till exempel Resumé gör ju också en sådär om kommunikationsbranschen. Det blir en del och så liksom traditionell konventionell radio i bilen när man liksom är trött på att bråka om vilken låt ska det vara.
Det bara tar man.
Nu kör vi vad som är på radion liksom. Ja. Så får alla vara nöjda.
Ja, men det låter bra. Tack Samuel. Vi brukar också ställa frågan till våra gäster ifall man har någon dold talang. Och det är såklart att vi undrar om du har någon dold talang som du vill dela med lyssnarna.
Ja. Jag vet inte om det är en talang nödvändigtvis eller om det är liksom summan av nedlagd tid. Men min son spelar lite så här Roblox på paddan ibland och då har jag också fastnat i det.
Ja.
Och nu har det lett så pass långt då att jag är rankad 14 i världen i ett av sådana här skjutspel. Oj. Som finns på Roblox. Så jag lägger lite tid på det också då när de sover. Klättra i placeringarna. Så det är väl en liksom oanad talang. Kanske waste of time också, men
nej, det är
ganska roligt.
Det är roligt.
Kul.
Ja. Har någon granne som sa att du måste börja liksom Twitch streamare där och sådär. Det kanske är en alternativ karriär. Jag vet inte, jag har inte tagit det steget
än.
Kanske du får börja podda om också.
Ja, vi får se.
Ja. Härligt. Ja, men stort varmt tack att du var med podden Vi hörs.
Tack så mycket. Det var väldigt roligt.
Ja, tack.
Vi ska ju börja runda av Aranki och idag har vi ju fått träffa Samuel här som har, tycker jag, delat så många bra saker. Men är det någonting som du tar med dig, Aranki, som en någonting som du fastnar vid här? Det här måste vi fundera på lite mer och ta vidare.
Nej, men alltså framförallt liksom tydligheten hur vi kommunicerar för det vi jobbar för på ett tydligare sätt. Men sen så också liksom det du sa, alltså det han sa gällande att bryta normer. Att liksom kunna var den extra kryddan som kommer ut och hörs är viktigt att tänka på.
Ja, men jag är också lite att vi också måste positionera oss lite mer kanske än vad vi gjort tidigare med vad är egentligen för effekter som radio podcast driver och hur ska vi få ut det så att annonsörer och köpare förstår det på ett sätt.
Yes.
Härligt. Hoppas att ni lyssnare tyckte om avsnittet och om ni gjorde det så dela gärna mer av det till era vänner och såklart på LinkedIn. Ha nu en fortsatt bra ljuddag och jag säger helt enkelt, vi hörs.
Vi hörs.
Ja, vi hörs.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.